Vi reser bakåt i tiden för att prata om våra förfäders och anmödrars känslor för djur. Det handlar bland annat om bärsärkar, knähundar och orakelhästar. Jordstjärnor och ugglor avhandlas också i Naturmorgon från den 10 januari 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1 denna lördag i januari när snön ligger vit över hela Sverige. Jag heter Mats Ottosson.
Och jag heter Lena Näslund.
Ja, och hur vitt är Sverige där du står?
Du, det är otroligt vitt och det är en helt fantastisk stjärnhimmel. Alldeles månfri och så gnistrar stjärnorna över Kungshögarna i Gamla Uppsala. Och du vet, en sån där vinterhimmel som är alldeles grönblå. Och så de här snöfälten, snövidderna.
Mm, det låter som en... Alltså det är färger som signalerar kall morgon, tänker jag.
Ja, och...
Kall snö.
Mm. Kall snö. Det är, har man längtat efter.
Ja, så är det. Ja. Och jag har sett bilderna du har skickat på morgonen och som jag just har lagt upp på sociala medier, att du har något ganska imponerande bakom dig där. Ja. Lite Sveriges motsvarighet till pyramiderna.
Ja, typ. Ja, de här Kungshögarna är ju otroligt imponerande. Mm. Och dessutom att få dem i det här ljuset och snöbeklädda. Det är magi.
Det är fint.
Och det är svindlande tankar som föds när man ser dem på ja. Vad som har hänt.
Här. Och de där svindlande tankarna ska vi följa bakåt i tiden. Det är du som ska ta med oss på en tidsresa bakåt. Det ska handla om djur, inte bara under järnåldern men mycket under den tiden. Men också längre tillbaka i tiden. Från Svealands historiska hjärta Gamla Uppsala. Vi ska också besöka en av de mörkaste fläckarna på snödjupskartan över Sverige just nu. Mörkast som i mest snö alltså. Det handlar inte helt oväntat då om Gästrikland. Där är de ju ofta värst på det här med väder. Och apropå snö, i Tornedalen ska Mikael Niemi ta oss med på en tur på breda skogsskidor. Och så ska vi prata om något som inte direkt hör årstiden till, men som den senaste månaden har gjort succé på sociala medier. En viss sorts spektakulära svampar, jordstjärnor. Och allt började i ett garage i Solna. Mer om detta i timme 2. Ugglor ska det också handla om, både i timme 1 och timme 2. Och allra mest närgången kontakt ska vi få med arten pärlugla.
Var det du som upptäckte den, Agnes?
Mm.
Hur känns det?
Ja, men det är alltid lika roligt då, när man kommer och spanar och så ser man de här gula ögonen. Det är nog ändå den sötaste fågeln, tycker jag. Mm. Och så lurviga ben. Det ser nästan ut som kattben.
Ja, så ser planen ut för Naturmorgon lördagen den 10 januari 2026. Och som vanligt är du som lyssnar varmt välkommen att höra av dig. Gärna nu redan under direktsändningens gång om det är så du lyssnar. Det vore till exempel fint att få en bild av hur snöläget är hos just dig och hur det präglar livet för dig och dina vilda grannar kanske också. Ni når oss på e-postadressen naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns också på sociala medier. Och ja, då börjar vi väl vår resa bakåt i tiden. Tidsreseledare är fältreporter Lena Näslund. Och Lena, hur långt tillbaka i tiden tar du oss nu till en början?
Ja, jag har ju en reskamrat också som heter Kent Andersson. Arkeolog, docent Kent kallar du dig för ibland
ja,
också.
Precis.
Och du har både studerat i liksom, skrifter och bakåt och också grävt handfast i historien. Du, och nu ska vi koncentrera oss på, vi ska ägna mycket tid åt järnåldern. Men jag tänkte att vi skulle börja eftersom det ska handla om djuren och människans förhållande till djuren. så tänkte jag att vi får väl börja ändå med människans bästa vän.
Ja, det får vi göra.
Hunden.
Hunden, ja.
Och då får vi börja med att sudda bort de här kungshögarna.
Vi behöver ju inte sudda bort snön och isen. För att hunden kom med de första människorna till Skandinavien någon gång för kanske 10-12 tusen år sedan. När isen drog sig tillbaka då långsamt så uppstod ju en tundra. Och dit kom människorna tillsammans med hundarna för att jaga hästar, vildhästar och vildrenar.
För det var de djur som dominerade då
ja,
precis. På den
och som var ett, ja, som var ett lämpligt villebråd förmodligen också. Och man har hittat mängder med ben efter såna här måltider då med både ren och vildhästar.
Mm. Och de har man hittat då när man har gjort utgrävningar på olika platser?
Ja, precis. Ja. För det mesta, det som jag pratar om nu, det kommer ju från arkeologiska undersökningar.
Mm. Men du, isen håller på att dra sig tillbaka. Och då kommer människor med hundar. Vad är det för hundar, vet man det?
Ja, det är väl det är hundar som har domesticerats på ett annat ställe. Alltså de har blivit tama, inte här i Skandinavien. Utan de har man haft med sig när man har rört sig norrut. När isen drog sig tillbaka från sydligare nejder då, iskanten. Så att de hundarna som kom, förmodligen uppkomna genom att man har tämt vargar. Har redan då varit tama. Så det är tamhundar som kommer hit. Så vi har inga vilda djur. Och det har inte domesticerats här i Skandinavien. Utan de är färdiga så att säga. Och det gäller de flesta av våra husdjur. Det ska vi se längre fram också. Att när husdjuren kommer hit. Kor och getter och grisar och liknande. Så är de redan domesticerade.
De kommer med människor?
Ja, de kommer som invandrare så att säga. Hit till Skandinavien. Sydöster ifrån.
Mm. Men du, vet man någonting om vad det var för typ av hundar då?
Nej, alltså det har ju varit ganska stora hundar. Längre fram i tiden, då vet vi att det har funnits väldigt många olika sorters hundar. Man har haft allting från riktigt stora till små chihuahua-liknande hundar, kanske knähundar.
Mm.
Och hundarna har uppenbarligen också haft en status betydelse, inte minst under järnåldern. Vi vet att man har använt hundar som diplomatiska gåvor. Det finns till exempel vinthundar i vissa fynd. Stora, fina hundar. Till exempel här i Gamla Uppsala, där vi står just nu, så har man hittat rester efter vinthundar. Det finns ännu tidigare. Och de har förmodligen då kommit från kontinenten, kanske så långt bort från, som från det romerska riket i vissa fall, som presenter till aristokrater och de i sin tur då har använt de här hundarna för att show off och visa att de har vittgående kontakter.
Just det, inte för någon direkt användning, men de här första som kom i sällskap med människorna, alltså de hade också kan man säga en väldig betydelse.
Ja, de var ju jakthundar och hjälpte till då förmodligen när man jagade de här vildrenarna och vildhästarna. Så hunden har ju haft stor betydelse, både som statuspryl men också som en väldigt bra och nyttig jaktkamrat.
Mm. Men du, då har man hittat hundar som har varit begravda tillsammans med människor, men också gravar där hundarna har blivit begravda.
Ja.
Ensamma.
Ja, märkligt nog. I Skåne, i ett gravfält från äldre stenålder, alltså lite senare då än när isen har dragit sig bort, så har man hittat gravar med både människor och med barn, men också med hundar. Och hundarna är begravda på precis samma sätt som människorna. Man har strött över rödockra, både på människor och på hund. Och det kan innebära att man inte såg någon skarp gräns mellan människa och djur. Utan i vissa fall då så kunde vissa av de här djuren eller hundarna betraktas som familjemedlemmar, riktiga familjemedlemmar, precis som en människa.
Alltså redan för
flera tusen år sedan så ansåg man det. Och det där är väldigt intressant, för det är någonting som egentligen lever kvar mycket, mycket länge. Att gränsen mellan människa och djur inte var så påtaglig som den är idag. Det är först i med kristendomens införande någon gång kring 1100 efter vår tillräkningsbörjan som man gör den där distinktionen, för att i kristendomen så är ju människan skapelsens herre.
Ja, just det. Och djuren är oskäliga.
Exakt, men innan det så fanns det inte den skillnaden, utan man kunde ikläda sig till exempel, man kunde ta djurhamn. En människa kunde bli ett djur och tvärsom. Och man såg inte den där distinkta skillnaden mellan människa och djur, vilket är intressant.
Ja. Och då kunde människan också få djurets krafter.
Ja, precis. Man kunde bli en björn till exempel, en bärsärker, och få de egenskaper som en björn hade. Och det fann, man hade egna skyddsgudar eller hjälpandar så att säga, som var djur.
Just det. Men du, det är fascinerande att tänka sig ändå att det här, för idag så finns det ju, är det ju många som har väldigt starka band till sina hundar.
Ja.
Men att det faktiskt...
Går tillbaka långt tillbaka i tiden, ja. Alltså jag tror att vi kan spåra det tillbaka, som sagt, till de här första jägarna som kom. Och sen så följer det genom hela bronsåldern och hela järnåldern. Att man knöt an, vi vet till exempel att man hade namn på sina djur, på sina hästar. Det finns mängder med namn på djur bevarade genom de isländska berättelserna till exempel.
Just det, för kommer vi lite längre fram så ja. Får man lite mera kött på benen än bara benen som man hittar när man gräver.
Ja. Jo, men vi får ju från ungefär vår tillräkningsbörjan så börjar ju, lite tidigare också, så börjar det ju enstaka skriftliga källor dyka upp, och sen så blir de fler och fler. Ja. Och då är det ju ofta andra människor som pratar om Skandinavien.
Just det. Men du, ska vi ta och vandra vidare över tundran här och ta sikte på järnåldern?
Det gör vi, tycker jag.
Ja, så passande. Och där framme i järnåldern tror jag det hägrar möjligtvis lite hästar. Vi får se vad de hittar på, Lena Näslund och arkeolog Kent Andersson, när vi hör dem härnäst. Ja, det har ju, ni hör Lena steg där, snöat en hel del på sistone i stora delar av landet. Det påverkar förstås allt som lever här, oss och de andra där ute, på både gott och ont. Det finns mycket att säga om det, men det finns även en hel del att säga om själva snön. Och vad passar bättre än att göra detta i Gästrikland, där det som vanligt fallit särskilt mycket snö. Min kollega Joakim Lindvall som bor där, han tog med sig skidorna hem till biologen Petter Hillborg, och tillsammans drog de ut i en gammal barrskog nära Gästrikekusten.
Men Petter, vilken snörik vinter vi har haft hittills det här året i alla fall.
Ja, det kom fort. Jag kan säga sista december, då var det barmarker. det kom jättefort, och det har snöat egentligen nästan fram till idag, kontinuerligt.
Ja. Vi mätte ju det precis innan vi gick in i skogen, och då var det 60, men någonstans medeldjupet är runt 80, sa du.
Ja, alltså det är väldigt lokalt. Mm. Men vissa områden har fått uppåt en 80.
Men du Peter, du gillar just nu.
Ja, jag gör ju det.
Ja. Vad är grejen med snö för dig?
Nu blåser och vi hör vad heter havet här, men oftast är just den här tystnaden som blir. Och sen är det lite så här års också, så har vi det här, det är ju mer känt norrut, men vi har även det här blåa ljuset. Och det har ju med snön att göra, delvis. Så därför om du tittar så är det, man tänker det, men det är ganska blått.
Ja, lite, inte vitt.
Nej,
lite så här isblått åt det hållet.
Ja, och det är därför också is och vatten är blått.
Ja.
Men sen det här med snö, alltså det är ingenting. Det är också en sån här sak som man inte tänker på, det är att det snöar så här pass långt norrut nästan året om. Det är bara det att det som kommer ner till marken hinner smälta större delen av året.
Hur menar du
för
då?
När,
för det är så pass kallt där uppe.
Ja, säg att ett cumulonimbusmoln, alltså ett åskmoln, det kan gå upp till flera tusen meters höjd. Mm. Och där uppe är det fortfarande så kallt, även mitt i sommaren, så att det fryser. För annars skulle du inte kunna ha hagel. Men när flingan faller ner genom luftmassorna så hinner den smälta och bilda en droppe. innan det når marken. Men uppe där är det fortfarande alltid en flinga.
Så regn börjar alltid som snö?
Inte alltid, men på norra och södra halvklotet mot polerna så gör det det. Och beroende på hur högt upp den formas naturligtvis. Mm. Men när det är tillräckligt högt så börjar det alltid som en snöflinga eller en iskristall. Och allting börjar egentligen med en partikel dessutom. För att en regndropp eller en flinga kan inte forma sig av sig själv. Den måste ha en så kallad kondensationspunkt.
Okej.
Så det är alltid någon liten flaga. Om det är från en vulkan, om det är damm, om det är kiselalger som flyger runt, om det är avgaser från bensin- eller dieselbilar så måste vara. Men det behövs en partikel för att forma en kondensation. Alltså det blir en kondensation mot den punkten där det alltid börjar.
Alltså är det varje flinga eller?
Varje flinga, varje längddroppe måste ha en partikel.
Det är ganska många partiklar.
Ja. Men sen när de väl har bildats den där flingan där uppe, den lilla kristallen, så hinner ju den genom sin färd ner bygga på mer och mer och mer och mer.
Suga åt sig vatten och
ur luften, ja, precis. Mm, mm. Och då finns det ju det här att säga att vad man vet än så länge så är ju alla snöflingor unika. Alltså det finns inte en enda som ser ut som en annan. Sen om det riktigt stämmer, om man nu skulle titta på alla snöflingor överallt, det är inte jag så säker på av ren slump.
Nej,
precis. Men man har inte hittat två som är lika.
Aha, okej.
Okay. Det... Så de är unika.
Ja, det är ju hur coolt som helst. Det är bara att lägga sig ner och kika här. Ja. Men Peter, man tänker, man säger liksom snö, det snöar, jag ska skotta snö. Men alltså snö, det är ju så oändligt mycket större än bara snö. Det finns ju så fantastiskt många olika slags snö.
Ja, du har det man kallar för lappvantar.
Just det, stora flingor.
Stora flingor. Ja. Och då krävs att det är hyggligt mycket fuktighet i luften. Det är ganska stilla i lufthavet och flingan har långt att falla. Mm. Då kan du bilda så kallade lappvantar.
Just det. Och så kan den vara torr och den kan vara blöt, ja, och den kan vara fluffig och den kan vara, ja, kompakt.
Och det här, just det du pratar om nu, det är så enkelt så det har att göra med hur en kristall har en, hur varje molekyl binder till en annan molekyl i en annan kristall. Mm. Är du med mig nu?
Hur de hakar ihop.
Hur de hakar ihop. Ja. Och det påverkar egenskaperna hos snön också.
Men alltså, om man då, nu skulle man nästan haft ett förstoringsglas och det börjar redan bli lite skumt, ja, det är lite på eftermiddagen här. Ser man de enskilda kristallerna?
Ja, då kan du göra.
Ja, precis.
Här ser du de enskilda kristallerna. Men så fort de kommer i närheten av en annan kristall så börjar de, som du säger, kleta ihop sig.
Ja, och de här kristallerna som jag såg nu, de tyckte jag var liksom lite avlånga. Det var inga sådana stjärnformade.
Nej, eller var... alltså... Det beror ju, alltså varje individuell snöflinga är ju alltså kristallformad så, men sen kommer de ju att slå ihop. Det är som vi pratar om lappvantar. Det är ju inte en flinga utan det är flera flingor som slår ihop och det är därför du måste ha vissa specifika väderförhållanden för att få dem att bildas överhuvudtaget.
Ja, okay.
Har du hård vind kommer du aldrig att få de här stora, nej, kristallerna.
Du gillar ju att åka skidor också, Peter.
Ja.
För det är ju en annan del av snökunskapen. Alltså vad, hur snön funkar när man ska ut och åka skidor.
Ja, du vill ju helst inte att snön ska vara för fuktig. För då får du också det här problemet som vi pratade om. Att
det klabbar under.
Ja, och det är ju samma sak med det. Alltså snökristallerna binder till sig själv. Men i ditt fall då kommer de ju även att binda till belaget i skidan. Mm. Det är egentligen därför du vallar. Med glidvalla.
Mm.
Det, och då använder du någon form av paraffin. Och det paraffinet gör det är att det skapar en vattenavvisande yta så du inte får bindningen mellan kristallen och just dina skidor.
Mm.
Ja, där hörde vi biologen Petter Hillborg och Naturmorgons Joakim Lindvall. Möjligtvis den senare på något skralt vallade skidor, lät som. Och det här med lapphandskar eller lappvantar, det dialektala ordet för stora snöflingor, det finns många varianter på det. Mina föräldrar, de sa, nu snöar det norska sportmössor. Och samerna, deras ord för stora snöflingor är rakt översatt sparvhalvor. Om det går som planerat så återvänder Joakim Lindvall till det här med snö och samiska ord för snö nästa vecka här i Naturmorgon. Nu lämnar vi snön för en stund. Ni ska få lösningen på veckans naturfråga. Och då handlar det om en art som man inte stöter på så här års. Ledtrådarna ni fick förra lördagen, de lät så här. Nu frågar vi efter en nästan vinglös hopprätvinge med hög höjd i namnet. Den mumsar gräs den korta barmarkssäsongen. Den har tjock randig bakkropp och korta antenner. Arten är svår att komma nära då den snabbt gör en luftfärd med de kraftiga bakbenens hjälp. Det finns ju en väldigt konkret ledtråd här. Nämligen hopprätvinge. Det är den insektsgrupp dit bland annat gräshoppor och vårtbitare hör. Och så ska arten i fråga ha korta antenner. Då hamnar man på gräshoppor och ja, sen blir det svårare. Man skulle kunna tänka sig att det handlar om någon torngräshoppa. För torn stämmer ju med ledtråden hög höjd i namnet. Men torngräshoppor har inte randiga bakkroppar utan det handlar om en art som heter fjällgräshoppa. Det är svårt, men ni har varit duktiga. Vi har som vanligt kunnat dra tre personer bland de flera hundra svaren. Många som har svarat fjällgräshoppa och inom kort kommer vi att skicka termos till Mats Holmqvist i Kåge. En snygg naturmorgontermos, en tygkasse till Vivian Spansk i Söderhamn och ett tygmärke till Per Appeltoft i Skinnskatteberg. Grattis alla tre! Nu undrar förstås ni, hur ska man veta vilka gräshoppor som har vilket mönster på bakkroppen och sånt? Jo, här kommer ett boktips. Man ska förstås i sin bokhylla eller i sin ryggsäcksficka ha den eminenta och billiga lilla Gräshoppor i Sverige, en fälthandbok, utgiven av Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms entomologiska förening. Med den i sin ägo kan man bli gräshoppsskådare i sommar. Och vill man skåda just fjällgräshoppa, då ska man bege sig norrut och upp till fjälls. Så som vår reporter Lisa Henkov gjorde i somras. Hon besökte då Girjasområdet söder om Nikkaluokta med sällskap av bland andra biologen Jenny Hjelm Cordoba. Och syftet var egentligen att inventera fjällväxter, men på sydsluttningen nära berget Chebetjocka dök det upp en i ögonfallande gräshoppa.
Oh, där hoppar den. Vad var det vi sprang på, Jenny? Eller den sitter kvar här. Den
ja, den sitter. Jag vet för den är lite... En väldigt fin gräshoppa som jag inte vet vad det är. Men den...
Den är randig.
Den ser randig ut på kroppen. Och rödaktiga ben har den. Och rött på halsskölden. Så den... Går säkert att bestämma för den som... Jag fick bra bilder på den så jag ska kika på den sen.
Oj, vad snyggt med fjället bakom där också på bilden. Den sitter på en sten. Men alltså, är den ens fullvuxen? För den har inga vingar, eller?
Nej, den har...
För den är stor. Den är jättestor.
Den är jättestor.
Alltså för att vara fjällformaten i alla fall 3-4 centimeter. Det känns som den kan bli ännu större.
Där ser man att vingarna inte är...
De är inte klara, det är små... Är det en nymf då, kanske? Alltså, som är på väg mot nästa stadium. Ja, eller kanske det inte blir några vingar, eller
vad? Jag vågar inte säga.
Nej. Vi undrar över gräshoppans fortsatta öden här.
Får konsultera en entomolog, tror jag. Ta med bilderna och...
Men att en gräshoppa, det ser man. Den har korta antenner. Och sen så har den så cool röd färg på benen där också.
Ja, även benen är randiga. Fint.
Ja, det är de.
Ja, de var tjusig.
En fotbollsspelare kanske.
Ja. Jag har fått inspiration av någon geting.
Ja, här hoppar den runt.
Nu fick vi sol.
Nu fick vi lite sol och nu ser vi lite mer. Vi har kommit upp en liten bit så vi ser lite mer att det är många sjöar här. Och molnen drar och så ser man att
att det här och där så har vattnet bara rusat ner för sluttningen. Där har det gjort världens gata liksom.
Och så är det torrt nu. Det är också en fjällvaktarstuga, eller renvaktarstuga tror jag. Såg jag på kartan innan, för det står ett litet hus här.
Ja, det gör det.
Fint. Ja, mäktiga vyer är det.
Ja, mäktiga vyer har den gräshoppan som solar på en lavklädd sten. Nu undrar lyssnaren kanske varför vi inte bara söker upp gräshoppan på nätet eller i någon app. Men vi är långt bortom mobiltäckning här i Girjasområdet. Så vi kan bara fortsätta spekulera, och eftersom varje gram räknas i fjällryggsäckar har vi bara fjällfloran med, för det är ändå en botanisk resa. Men nu vet vi att det var en fjällgräshoppa, och den är så där randig och lever på kalfjället. Fjällgräshoppan har tillbakabildade vingar, de är bara som små stumpar. Och det är klart, det blåser ofta mycket på kalfjället, så risken är nog större att blåsa bort än att inte komma tillräckligt långt. Fjällgräshoppans livscykel är helt anpassad till den korta säsongen, och den lever på gräs och halvgräs. Den är växtätare helt enkelt. Och nu, i början av augusti, är det tydligen dags för... Här var det mera gräshoppa, och då var det en liksom liten som sitter på, som är lite mer gråblå, som sitter på den stora röda. Och det ser ju väldigt märkligt ut, så man undrar ju om det kan vara en parning helt enkelt, att de inte får vingar utan rusar stav och parar sig i alla fall. Nej, men var det inte lite vinge som nästan syntes där? Den här röda, den hoppar ju, och den andra, den sitter bara kvar där på och... Jag tror det var insidan av benet jag såg som såg ut som en vinge. Ja, hon blir inte av med honom om det är på det viset.
Ja, så var det när Jenny Hjelm Cordoba, biolog och botanist i Svenska Botaniska Föreningen, och reporter Lisa Henkov beskådade en fjäll, eller flera fjällgräshoppor. Detta hände i somras, inte så långt söder om Kebnekaise-massivet. Det här är Naturmorgon i P1, där vi i nästa timme möter på nära håll den näst minsta och kanske mest bedårande av våra ugglor, pärluglan. Men vi ska redan nu prata lite om några arter i den här fascinerande fågelfamiljen. Kanske har ni hört att två ugglearter förväntas bli förklarade som utdöda i Sverige inom kort. Den arktiska vita fjällugglan och den lite spöklika tornugglan. Den här nyheten fick stor spridning under senhösten. Vad är det som pågår egentligen, undrar man. En av dem som har koll på läget är Martin Gren på Lunds universitet, som jobbar med att ta fram siffror på hur det går för Sveriges fågelarter. God morgon, Martin.
God morgon.
Du, vad är det egentligen som har hänt där ute som gör att både fjällugla och tornugla nu inom kort kommer att klassas som utdöda? Det här att fåglar klassas som utdöda i Sverige, det händer ju inte särskilt ofta.
Nej, det gör ju inte det. Men det händer ibland, och det har lite olika anledningar. Och i just det här fallet så är det ju ingenting som har hänt just här och nu egentligen, utan det är någonting som har pågått ganska länge. Och det finns ju en tröghet i det här systemet när man klassar arter som, ja, nationellt utdöda eller på något annat sätt. Så att det tar ju tag innan de får den här klassningen, även om det har gått dåligt länge. Och så är det i det här fallet.
Ja, ja. Så att om man ska bli sorgsen över detta, så är det en slags retroaktiv sorg, eller om man ska säga, för någonting som redan har hänt.
Ja, om vi börjar med fjällugglan så det är ju någonting som har pågått under väldigt lång tid egentligen. För att fjällugglan är ju lite speciell på det sättet också, att den är nomadisk. Det vill säga att den rör sig över väldigt stora områden och så dyker den upp i ett område, till exempel den skandinaviska fjällkedjan, och häckar ett år när det är gott om mat, lämlar i det fallet. Mm. Och sen så är den borta tills det är gott om lämlar igen.
Och då kan det vara i Sibirien eller på Grönland eller långt härifrån?
Ja, i alla fall Sibirien om vi tar våra fjällungar. Okay. Då, för det visar sig att när man har följt de här fåglarna med satellitsändare så är det som så att de rör sig över jättestora områden, men de rör sig inom en cell som man kan kalla det. Den här nordeuropeiska, västsibiriska cellen, den är den som vi tillhör då. Så att våra fjällugglor, om man kallar det för det, kan röra sig bort till Taimyr ungefär.
Och nu har de inte visat sig på väldigt länge då? Är det det som har hänt?
Nej, det är ju som så att vi... Tittar vi historiskt så förekom det häckningar hyfsat regelbundet fram till slutet på 1970-talet, början på 1980-talet. Den senaste lite bättre häckningsåret som hängde ihop med andra häckningsår var 1982. Sen var det ett långt, långt uppehåll fram till början på 2000-talet innan det häckade några alls igen. Mm. Och på 2000-talet så har det då häckat fjällugglor i Sverige 4 gånger eller under 4 olika år. Och det senaste var 10 år sedan, 2015, när det var ett 20-30-tal par som häckade.
Är det på sätt och vis så att den skulle kunna vara klassad som utdöd för ganska länge sedan då egentligen?
Ja, egentligen. Mm. Det beror helt enkelt på vilka kriterier man använder för att säga att en art är nationellt utdöd, så kan man säga det.
Och helt kort, kan det tänkas att den kommer tillbaka om det blir lämmelår igen?
Det skulle ju kunna hända, såklart, eftersom det finns den här nomadismen i systemet. Det som talar emot det är ju 2 saker egentligen. Dels att det verkar som att häckande fjällugglor eller vuxna fjällugglor som har börjat häcka har en inre karta där de ofta kommer tillbaka till de platser där de har varit tidigare. Och har det då inte varit några fjällugglor i Sverige på lång tid, ja, då finns det ju väldigt få eller kanske inga vuxna fjällugglor med Sverige på sin karta. Ja, och sen det andra som talar emot det är ju att det här är ju en art som generellt missgynnas av ett varmare klimat, avsaknad av lämmelcykler och så vidare. Och i en allt varmare värld så får de det svårare. Och då kan man ju tänka sig att det är svårare för dem att komma tillbaka hit också.
Den andra arten som förväntas bli förklarad som utdöd nu, tornugla, där är det lite tvärtom, att den vill ha det varmare.
Precis, så är det. Och det är ju en art med en helt annan historia i Sverige. Och det är en relativt sett sentida invandrare som dök upp på 1800-talet. Och som sen har haft i princip en drygt 100-årig historia i Sverige där det har gått lite fram och tillbaka. Men det har aldrig varit mer än kanske 50 par eller någonting i Sverige i den sydligaste delen. De här försvann också egentligen från Sverige för ganska länge sedan. Det fanns en regelbunden förekomst fram till 1980-talet. Sen ett litet uppehåll och sen var de tillbaka med några få par i Skåne och på Gotland på 1990-talet och början på 2000-talet. Men det finns inga säkra häckningar av tornugglor i Sverige då, sen början på 2000-talet egentligen.
Och det är inte bara varmare vintrar de vill ha, utan om jag förstår saken rätt också ganska risiga lagårdar med kreatur i som de kan bo i eller hålla till i på vintern, och sådana finns det ju nästan inte längre. Men jag tror vi ska lämna tornugglarna, för jag vill fråga dig om det här som har så att säga knäckt de här arterna har pågått ganska länge. Om vi istället ser på vad som händer just nu i ugglevärlden, vilken art har vi mest anledning att uppmärksamma och oroa oss över nu, skulle du säga?
Ja, det måste väl vara pärlugglan. Minskar väldigt kraftigt och har gjort under en ganska lång tid, sen slutet på 1900-talet egentligen. Så har det i mångt och mycket bara gått ut för den, så den måste vi hålla koll på. Den är jag själv orolig för vad som håller på att hända med.
Ja, har vi någon numerär eller någon liksom procent? Alltså vad handlar det om för magnitud på minskning här?
Då har vi ju riktigt bra siffror egentligen sen 2010, så är det bara de senaste 15 åren egentligen. Och under den perioden så har beståndet mer än halverats. Det är ungefär en 60% i minskning bara på 15 år. Och drar vi tillbaka till den här tiden då när minskningen började, så är det ju en minskning på kanske 75% eller någonting i den stilen.
Ja. Och vet man orsakerna till detta?
Det är förmodligen en blandning av saker, eller det är flera olika saker som påverkar. Och det här är ju en skogsuggla knuten till ganska naturliga barrskogar. Och vad vi gör med skogen är en viktig förklaring till hur det går för de här ugglorna. Så den klarar inte av modernt skogsbruk särskilt bra. Och det där hänger ju ihop framförallt med maten egentligen, att det påverkar vilka smågnagare som finns och i vilka numerär de finns. Så finns det inte tillräckligt mycket smågnagare av de sorterna som pärlugglarna äter, ja, då går det inte så bra för dem. Och sen så, det hänger ju ihop också med det här med ett varmare klimat och framförallt med vintrar där det smälter och fryser hela tiden, för då får inte gnagarna skydd under ett snötäcke som är intakt hela vintern. Så då blir det inte lika mycket gnagare som det blev tidigare, och då går det sämre för pärlugglarna.
Men de går ju upp och ner. Ska vi säga hej då med förhoppningen om att kanske det här kan bli ändå ett bra pärlugglår?
Man hoppas ju alltid, ja. Så att det tycker jag vi gör.
Det gör vi. Och säkert många som lyssnar också. Tack Martin Gren, ansvarig för svensk fågeltaxering på Lunds universitet. Och i nästa timme ska vi alltså ta er med till ett riktigt nära möte med just pärlugglan. Ja, ni som har lyssnat på oss från start, ni vet att vår fältreporter Lena Näslund tar oss med bakåt i tiden idag. Senast ni hörde henne så traskade hon iväg över den uppländska tundran med siktet inställt på järnåldern. Och gamla Uppsala är ju platsen där du befinner dig, Lena. Vad blir det? Uppsalas norra utkant, va?
Ja, precis. Det är fortfarande, nu när vi har lämnat iskanten bakom sig, så har vi inte kommit till något direkt värmeväder fortfarande. Kent Andersson är min följeslagare, eller vägvisare får vi kanske säga, i tiden. Och nu är vi i år.
Ja, nu flyttar vi framåt betydligt framåt i tiden, fram till järnåldern. Och järnåldern börjar någon gång 500 före vår tillräkningsbörjan och slutar kanske 1050-1100 efter. Så vi har 1500 år ungefär som vi rör oss i. Nu står vi här i Gamla Uppsala. Och Gamla Uppsala är ju en ikonisk plats inom arkeologin, inom svensk arkeologi. Man har betraktat det som säte för sveakungarna. Och det finns en mängd olika monument här. Kungshögarna, andra monument som inte syns, men det vi tittar på nu, det är ju en av de stora kungsgårdsplatåerna där den stora gästabudshallen låg under vendeltiden. Och det intressanta här, vi pratade ju tidigare om vildhästar, men här i Gamla Uppsala så har man funnit belägg vid arkeologiska undersökningar för stuteriverksamhet. Alltså att man har haft systematisk avel av hästar för att få fram så fina hästar som möjligt.
Just det. Och vildhästarna, de var ju viktiga som föda. De jagade man
precis,
helt enkelt och käkade.
Men någon gång under yngre stenåldern så kom det tamhästar hit. Och de var domesticerade långt borta, ner mot sydöstra Europa eller ännu längre bort på steppområdena. Och de kom invandrande hit då. Och under järnåldern så
med folk.
Med folk, ja. Ja precis. Ja, de kom ju inte ensamma utan Nej. De kom tillsammans med människor. Och under järnåldern så har hästen haft väldigt många olika funktioner. Den har dels varit en praktiskt djur då, som man har ridit med, som man har haft som dragare och liknande. Men man har också betraktat hästarna som heliga i vissa fall. Och det finns romerska historieskrivare som berättar att ibland, genom vissa stammar, så höll man hästar i särskilda hägn som var skyddade från allt arbete, som fick särskilt mat. Och de fungerade som orakel. Så att genom att lyssna på deras gnäggningar och hur de betedde sig så kunde prästerna utläsa gudarnas vilja.
Okej.
Och vi vet också genom offerfynd, alltså där man har offrat till de gudar man trodde på, att ätandet av hästkött har varit otroligt betydelsefullt inom den fornnordiska religionen. Alltså man har offrat hästar, men man har gjort det inte genom att döda dem och offra dem, utan man har dödat dem och sen har man kokat köttet Och sen fick gudarna bara de delar som inte var så köttrika. Huvuden och hovar och liknande. Och resten så åt människorna upp.
Och då, i någon form av rituella
måltider. Och det kan man se genom att i de här, på de här platserna där man har konstaterat sådana här offer, att benen från hästarna är spjälkade. Man har alltså klyft benen för att komma åt märgen. Och sen har de lagts ner då oftast i vatten som idag har blivit mossar. Skedde mossar på Öland till exempel, ett sådant exempel på det, man har offrat mängder med hästar. Allt från unga hästar till ganska gamla hästar. Och sen vet vi ju också i många gravfynd att hästar har fått följa med de döda i graven.
Det här är någonting som... Och då har det varit, får man förmoda, speciella hästar.
Förmodligen är de knutna till den som har ägt dem. Men vissa gravar, vissa rika gravar kan innehålla väldigt många hästar. 4, 5, 6, 7 stycken. Det finns exempel på ännu fler i extremt rika gravar. Och då kan man tänka sig att hästarna representerar olika saker. En del av dem kanske var en gammal trotjänare då, som den döde har haft i livet som bästa kompis och ridit på och så vidare. Andra kanske var avsedda att användas i livet efter, där de skulle, den skulle hjälpa till att ta den döde då till ett dödsrike.
Ja, då behöver man kanske ha en bra springare.
Exakt, och för att komma till dödsriket, i alla fall under yngre järnålder, så behövde man ta sig över en isbro. Så därför hittar man i vissa gravar hästbroddar. Ändra på hästen eller nedlagda separata i en liten ask. Så man var beredd på att hästen skulle jobba även efter döden, så att säga.
Oh, fascinerande. Ja, men så det betyder ju också att då var hästarna skodda på den tiden.
De var skodda med broddar, ja. Hästskor, det kommer mycket, mycket senare. Det kommer slutet av vikingatiden, början av medeltiden. Och mycket av den här hästutrustningen som vi förknippar med hästar idag, stigbyglar till exempel, ryktskrapor och liknande, det kommer under vikingatiden och ett resultat av kontakter med sydöstra Europa, Ungern kanske, och steppområdena längre österut, typiskt för vikingatiden. Då tog man upp såna här innovationer därifrån, och stigbyglarna, som är en sån enkel sak, gjorde ju att man kunde använda hästen på ett helt annat sätt.
Ja. Men alltihopa egentligen visar ju också på vilka kontakter det har varit både för människor och djur, ja, och egentligen med världen runt omkring.
Ja, och hur betydelsefulla de här kontakterna har varit för både människor och för djur. För de har påverkat både djuren och människorna. Till exempel det här med hästutrustning då, som kommer österifrån. Och det är ju spännande också, för det visar, som du säger, hur stor den dåtida världen var, hur ingående kontakter man hade med andra områden. Och det kanske till och med ingick att man skulle göra långa resor. Det ingick i en utbildning, så att säga, även om det inte fanns utbildning, formella utbildningar då, för adelsmän och liknande. Och vi vet ju att man tog sig ner mot kontinenten, ner mot Svarta havet, ner mot Rom, det romerska området och så vidare. Väldigt långt tillbaka i tiden. Och att människor rörde sig över det här, över de här stora, vida områdena. Att man gav sig ut på resor som var flera år långa.
Med hästar kanske ifrån gamla Uppsala, som var populär exportvara redan då.
Mycket fascinerande, Lena Näslund. Hästar som orakel och knähundar redan för tusentals år sedan. Oh. Och er tidsresa fortsätter nästa timme förstås. Vi hörs då.
Ja.
Lena Näslund och arkeolog Kent Andersson är detta. Nästa timme kommer också handla om jordstjärnor, och så kan jag tipsa alla som gillar författaren Mikael Niemi om att fortsätta lyssna. Under 13 dagen kunde man höra honom och andra högläsa hela Sara Lidmans Hjortronlandet i SVT, 10 timmars fin litterär slow TV. Hos oss hör ni honom i en kråkvicka från vinterskogen. Så snart nyåret är passerat börjar spänningen stiga. En och annan börjar lyssna aktivt redan nu, särskilt om vinternätterna är vindstilla. Finns det ett tecken på att det kommer att bli ett bra uggleår? Har de första pärluglarna börjat ropa? Välkomna tillbaka till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Och visst är det stämningsfullt, pärlugglans rop. Jag har sett på artportalen.se att den här barrskogens sång redan har hörts nu i januari faktiskt på några håll i norra Sverige. Och ännu större chans har man framåt senvintern om det blir ett bra uggleår, vill säga. Det är lite för tidigt att säga om det ännu. Att se pärlugla på nära håll och inte bara höra, det är få förunnat. Men vi kan idag bjuda på ett sånt möte med en fågel som är både näpen och temperamentsfull.
Du hörde det där att den knäpper. Det betyder att den är lite sur. Då smäller de hårt med näbben så att det knäpper till.
Oj vad det knäpper. Ja.
Reportage från ön Stora Fjädrägg i Västerbotten om 20 minuter. Den här timmen ska vi också prata om de mycket udda svampar som går under namnet jordstjärnor. Robin Malmsten Havervall har ägnat månader hemma i garaget åt att fånga hur de öppnar sina stjärnformade höljen och fått mer än 300 000 följare på sociala medier på köpet. Och så har Mikael Niemi varit ute och åkt skidor.
Spåret jag drar kan läsas i veckan. Och själv läser jag vad andra skrivit. Harens, en, två, puff, en, två, puff, där den gnags barken på en asp.
Vår fältreporter Lena Näslund då? Jo, hon finns i Uppland. Och Lena, visst kan man säga att du finns mitt i de gamla svearnas maktcentrum?
Det gör jag i gamla Uppsala. Och det är en otroligt magisk morgon där faktiskt är ganska lätt att få igång den här tidsresemaskinen där man flyttar sig tillbaka i tiden. Kent Andersson som är arkeolog har skrivit en bok som heter Järnålderns djur och jag. Vi har ju rest lite under den här morgonen.
Är det någonting som ser likadant ut i alla tider så är det ju stjärnhimlen ovanför ett snöklätt landskap.
Ja, precis. Och det är ju fortfarande där vi befinner oss, där vi har landat nu, så är det ju fortfarande ett klimat med vintrar och snö. Där vi är i alltså gamla Uppsala som har varit under en, ja, hur lång period, Kent? Men, var det maktcentrum här?
Ja, men det var under flera hundra år. Man räknar med att det finns redan under äldre järnålder, alltså århundra efter vår tillräkningsbörjan, så finns det en etablering här. Men det som vi ser nu, de här stora gravhögarna, de är yngre, de är från 600-talet efter vår tillräkningsbörjan. Och då vet vi att gamla Uppsala, eller Uppsala som det hette på den tiden, den upphöjda salen, alltså den upphöjda, den gästabudshallen som låg på en platå som människorna hade byggt här ute. Då vet vi att det var ett viktigt maktcentrum. Och det finns skriftliga källor som berättar om det, inte minst från vikingatiden. Och det är intressant att man betraktar det här då som svearnas huvudsäte. Och vi har ju pratat om olika sorters djur tidigare. Mm. Och grisar ansågs, eller svin ansågs som ett möjligt totemdjur för just svear. Och vi vet ju att grisar, både vildsvin och vanliga tamsvin, har haft stor betydelse under stora delar av järnåldern. Vildsvinen har betraktats som väldigt kraftfulla. Och
det är de ju verkligen.
De är otroligt kraftfulla och starka och har därför blivit symboler för makt. Så i rika gravar från 500- och 600-talet så hittar man ibland föremål som är dekorerade med vildsvins huvuden. Och det finns till och med en hjälm från en av gravarna i Vendeln i norra Uppland. som är från 500-600-talet, som har små dekorbläck där man ser krigare på rad och där den främre krigaren har vildsvinsbetar istället för vanliga tänder. En galtkrigare skulle man kunna säga.
Ja, så det är alltså ett exempel på en människa som har tagit djurhamn?
Exakt, alltså man förvandlar sig till ett djur och att man kunde skifta skepnad så att säga. Man kunde ikläda sig ett djurs skepnad. Det kunde både gudarna och människorna uppenbarligen göra.
Just det, och i mytologin så är ju också grisen viktig.
Ja. Det finns många mytologiska grisar, Gyllenborst till exempel. Så grisen har varit väldigt viktig och den har varit också en viktig matkälla. För i Valhall till exempel, där åt man ju griskött, särimer, den havsrandiga, alltså väldigt fint fläsk från den här grisen som slaktades varje dag och så återuppstod dagen därpå och sen blev hans kött eller dens kött då mat för de här krigarna som festade med Oden i Valhall.
Mm. Men det finns också gott om bevis i gravarna på att man har ätit både vildsvin och tamsvin.
Ja, tamsvin i alla fall. Och vi vet att aristokrater, alltså kungar och det som vi idag skulle kalla adelsmän, gärna åt ungsvin. Och det har man funnit belägg för här, bland annat i Gamla Uppsala, där man har gjort undersökningar. Då har man hittat i den här stora gästebushallen som har delvis undersökt, har man hittat mycket ben från spädgrisar. Och det kan ha också varit ett sätt för de här människorna att särskilja sig från vanliga människor. Man åt gärna på ett annat sätt och man åt annan mat för att visa att man var lite finare. Och i gravar då som ungefär samtida med de här högarna och boplatsen här i Gamla Uppsala så har man hittat grillspett och stekpannor som tyder på att de här människorna då grillade sitt kött. Till skillnad från vanligt folk som kokade köttet. Okay. Långkok, typ som vi äter idag, högrev. Som hade fått koka länge så att det skulle bli mört. Medan de i samhällets topp då, de åt kött som redan var mört. Och som man kunde grilla bara. Och så särskilde man sig på det sättet.
Mm. Men du, nu har vi ju då pratat om hunden. Som kom med, alltså tamhunden, som kom med människorna när isen drog sig tillbaka. Och då är vi för 10 000 år sedan ungefär. Och som var en otroligt viktigt husdjur redan då. Vi har pratat om hästen som både var ett nyttodjur men också mytologiskt viktigt. Kunde vara ett orakel som talade om vad gudarna ville och sen grisen då som var en maktsymbol. Och det finns ju de som tror att svearna har fått sitt namn från grisarna, från, ja, svinen.
Ja, precis. Ja, och att det var ett totemdjur då för svearna. Och det är mycket möjligt att det är så. Vi vet som sagt då att grisar och vildsvin har varit otroligt viktiga symboler. Det finns på hjälmar som sagt var, det finns hjälmprydnader och liknande som visar grisar och vildsvin.
Så vi är i svinland nu egentligen då?
Ja, det skulle man kanske kunna säga. Ja. Vi ser inga spår av det nu i den här kylan.
Nej. Ja, här är fortfarande stjärnhimlen över oss. Väldigt fin, fastän det börjar att blekna lite. Men jag kommer bara tänka på en sak. Hunden kom för 10 000 år sedan. Men katten då?
Ja, men katten är mycket, mycket senare. Det, som sagt var, alla våra tamdjur som vi är vana att omge oss med, de är invandrare skulle man kunna säga. De har kommit som människor. Och katten är ett ganska sent tillskott. Den kommer någon gång före vår tidräkningsbörjan eller kanske lite efter. Och det är av allt att döma ett resultat av kontakter med romarna. Jag brukar säga att den äldsta kattägare som vi känner till, det är en kvinna som levde i Västergötland någon gång kring år 100 efter vår tillräkning. Hon hade fått med sig i sin grav en vuxen katt och möjligen en eller två kattungar. Så hon räknar jag som den äldsta kattägaren. Men det finns belägg som är lite äldre som är gjorda i gravar också och på boplatser från kanske 100 före vår tillräkningsbörjan. Men de är inte lika säkra som den här kattägerskan från Västergötland. Hon hade för övrigt också en vindhund, så hon har varit omgiven av exotiska djur, den här kvinnan.
Fantastiskt. Vi ska ta och vi får ta fram kikaren tror jag lite grann, för vi ska i nästa gång vi kommer tillbaka titta in i de vilda djurens betydelse.
Mm. Och nästa gång ni kommer tillbaka, det är om sisådär 20 minuter ungefär om jag räknar rätt. Tack Lena Näslund och arkeologen Kent Andersson så länge, som alltså Kent Andersson har alltså skrivit boken Järnålderns djur i verklighet och saga. Nu ska det handla om någonting helt annat här i Naturmorgon en stund, nämligen jordstjärnor. Vad är då det? Jo, det är svampar med ett extraordinärt utseende kan man verkligen säga. En jordstjärna ser i sitt fullmogna stadium ut kanske lite grann som någon märklig blomma. Man kan också tänka sig en liten sjöstjärna som står upp i brygga, om nu det går att tänka sig. Och som mitt uppe på sig bär eller balanserar en boll som ser ut som en röksvamp ungefär. Nu ska jag be att få presentera en man som har en speciell relation till jordstjärnor. Han heter Robin Malmsten Havervall och i höstas var han sambo med ett antal jordstjärnor. Han hade dem alltså som inneboende i garaget under 2 månader.
Ja men precis, jag har ju hållit på med timelapse-fotografering i många, många år. Och jag har haft en dröm om att filma just jordstjärnor i ungefär 2 år. Jag har hittat dem några gånger, men jag har aldrig lyckats få hem dem. De har varit lite för öppna, helt enkelt. Jag ville fånga processen i hur de öppnar upp sig. Timelapse-fotografering handlar om att man tar en bild i ett intervall. I det här fallet var det var 7:e minut, under en ganska lång tid. Och sen lägger man de här bilderna efter varandra, och då får man en film som blir rörlig. Så att svampen då växer eller öppnar upp sig eller någonting händer. Just timelapse-fotograferingen gör det möjligt att se det som man inte kan se med blotta ögat.
Ja, för att det annars går så långsamt. Och på den här filmen som du har tagit på jordstjärnorna, som man också kan se i alla fall delar av på våra sociala medier och vår hemsida, så ser man ungefär en månads förlopp då komprimerat till ett par minuter. Det här skalet runt de här jordstjärnorna spricker upp och bildar som ett stjärnformigt stativ nästan runt och under de här röksvampsformade bollarna i mitten. Det är väldigt, väldigt vackert. Och sen har du gett det där en lite speciell inramning.
Ja, men precis. Jag har ju som sagt filmat och tagit bilder i flera år, men liksom tidigare har det bara varit någonting visuellt vackert. Och nu har jag börjat använda en berättarröst, ett alter ego, som berättar egentligen om vad som händer. Vilket gör att man förstår lite mer vad är man ser. Så det är liksom mitt nya koncept som jag kallar för Micromotion och som jag kommer fortsätta med under kommande år. Och ja, nej, men det känns jättekul. Den här filmen har ju setts över 3 miljoner gånger på diverse kanaler.
Ja, jag har sett på den här filmen som att den kommenteras av en korsning mellan Gandalf och David Attenborough ungefär. Och jag tänker att det kanske har gjort att den har nått nya tittargrupper som inte intresserar sig så mycket för mykologi annars. Kan det vara så?
100%. Den här berättarrösten är ju det som har gjort att väldigt många har tyckt att det varit roligt, lite underhållande.
Men du, när du hade de här jordstjärnesvamparna som inneboende i garaget, hur gick detta till? Hur hittade du dem överhuvudtaget?
Jag hittade dem hos min granne och det var väldigt tur. För att annars kan man hitta dem i skogen, men då kanske man behöver åka långt med bilen. Men nu kunde jag gräva upp dem och flytta dem som sagt till mitt garage. Och sen så kunde jag följa med dem i garaget, men även de som var kvar i trädgården. Så det var ju helt perfekt, för då kunde jag se, okej, vad är det som händer med de vilda eller liksom de som är kvar i trädgården versus de som jag har i min studio.
Häng kvar Robin, jag tänkte att vi skulle tränga ännu djupare in i jordstjärnornas värld med hjälp av ytterligare en gäst. Och säga hallå till Mikael Jeppsson.
Hallå, hallå.
Du är svampexpert och författare till boken Jordstjärnor, en bestämningsguide. Och nu är du i Ungern. Är du där i svampärenden, eller?
Ja, det är jag ju egentligen. Men just nu så är det väldigt mycket snö här, så det är lite svårt att gå ut och leta. Men Ungern är med sitt torra, lite kontinentala klimat och lite steppområden, så är det ett, ja, verkligen en hotspot för just jordstjärnor.
Men nu hade det behövt snöskiffel om det skulle bli någon jordstjärneskådning.
Ja, det får man nog säga, ja.
Varför har du ägnat dig så mycket åt jordstjärnor då?
Det kommer sig väl egentligen av att jag har tittat på släktskap och arter och så inom röksvampar. Och då kom jordstjärnorna med på ett hörn där. De har ju likartad sporspridning då. De har en rund fruktkropp som med torra sporer när de är mogna, som puffar ut genom ett litet hål i toppen på själva fruktkroppen, själva svampen. Och det gör de när det faller ner regndroppar på och trycker in i den här bollens vägg, och så puffar det ut sporer.
Jaha, det är regnet de alltså som driver ut, ja, det, regndroppe som träffar.
Ja. Ja, så är det. Den principen finns ju hos röksvampar och den finns hos jordstjärnor.
Du, hur många jordstjärnor har vi i Sverige?
I Sverige har vi 23 jordstjärnor, tror jag att vi har. Sen kan det väl kanske vara att det dyker upp ytterligare arter för att vi...
Om du får hålla sig ett tag.
Ja, inte bara jag, utan faktiskt så har människor blivit väldigt intresserade av jordstjärnor, och väldigt många som är ute och tittar. Och väldigt ofta, precis som i timelapse-filmen här, så är det ju trädgårdar de växer i. Det är flera arter som nästan bara förekommer i trädgårdar och i väldigt näringsrika lövskogsmiljöer. Dock är det många av dem som också växer i områden som är ganska ovanliga, som till exempel alvarmarker på Öland och Gotland, kalktorrängar, sandstränder med kalkhaltig sand och så vidare. Då. Så att många av de här arterna är ganska sällsynta.
Jag tänker mig en fråga som väldigt många har ställt på Facebook faktiskt, alltså min reel då, det är om den är ätlig. Och flera har faktiskt kommenterat, framförallt i personer som verkar komma från Östasien. De säger att den är jättegod.
Ja, de är naturligtvis inte matsvampar. För det första är de ju ganska sällsynta och ovanliga. Och många är rödlistade och så man ska ju vara försiktig med deras växtplatser och de populationerna vi har. Jag vet att vi testade någon gång en jordstjärna och den var väldigt, väldigt skarp i smaken. Nu åt vi bara en liten, liten bit. Men jag tror inte det är någonting som vi här skulle kunna tänka oss att äta egentligen.
Slutligen, Mikael, ja. Om man vill se jordstjärnor och aldrig har sett det förut, när ska man spana? Jag antar att januari inte är den optimala årstiden.
Nej, det kan ju vara snö. Nej, men det är hösten. De är höstsvampar. Men de har den fördelen att de är ganska beständiga. Så själva fruktkropparna, de tittar fram slutet på sommaren, början på hösten och under hela hösten och kanske hela vintern om det är snöfritt och frostfritt och så. Men när de väl har kommit fram, de här fruktkropparna, så är de ju synliga och behåller sin form. De torkar ut lite, men de behåller sin form och det går att artbestämma dem långt in på kommande år. Så.
Ja, ja. En slags svampvärldens eterneller då.
Lite så, ja.
Ja, och nu när snön ligger djup över jordstjärnorna på de flesta håll, både i Sverige och i Ungern uppenbarligen, så kan man alltid söka på Mycomotion på sociala medier och beskåda hur det ser ut när jordstjärnor slår ut. Och även på våra sociala medier finns smakprov från Robin Malmsten Havervalls film. Förutom honom hörde vi alltså sist här svampexperten Mikael Jeppsson. Och vi kan ju tipsa om att om man hittar en jordstjärna och vill försöka sig på att ta reda på vilken art det är av de här 23 då som finns i landet, så finns det en artnyckel på Artdatabankens sajt artfakta.se. 3 miljoner visningar alltså för Robin Malmsten Havervalls jordstjärnefilm så här långt. Och apropå många visningar, så fångade vår lyssnare Thomas Salzer för 2 år sedan en stor dykarbagge, en skalbagge som lever under vattnet, på film med sin mobil när han var ute och åkte skridskor på en tjärn i Värmland. Dykarbaggen tog sig fram under blankisen på ett väldigt fascinerande sätt, och när vi la upp filmen på våra sociala medier så sågs den av minst 600 000 personer. Inte dåligt för en skalbagge som är ute och simmar i Värmland. Nu är det så att i början av den här vintern, innan snön föll, så var Thomas Salzer ute och åkte skridskor på samma tjärn och fick se samma fenomen igen och tog en ännu finare film på detta. Kika på den, tycker jag. Ni hittar den på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Jag kan passa på att påminna också om vår mejladress naturmorgon@sverigesradio.se. Skriv till mig om allt ni har på hjärtat. Har ni sett jordstjärnor hemma i trädgården? Har ni sjukt mycket snö just nu? Har ni hört ugglor ropa redan i januari kanske? Nu ska det handla om vår näst minsta uggla, pärluglan, som finns i våra skogar året runt. Men samtidigt är det så att en del individer rör sig över ganska stora områden i än så länge ganska dåligt kända flyttningsrörelser. Till exempel färdas de över Kvarken, det smala sundet mellan Sverige och Finland i höjd med Umeå. Vi ska backa nu till slutet av augusti och till ön Stora Fjäderägg i Kvarken. Där finns en ringmärkningsstation där man satsar lite extra på pärluglor. Reporter Lisa Henkov, hon tog rygg på ringmärkare Sanna Posar.
Det som är bra med när man ska fånga ugglor så här i nät som vi håller på, det är att välja nätter som är vindstilla, när det inte blåser. Och det är också för när vi använder de här lätena som kontaktläten och sånglätena att det ska höras på lite längre avstånd. Så att även nu när vi står säkert 70 meter från nätet så hör vi ju lätena ganska bra. Och hoppas att då också att ugglorna ska höra dem och komma närmare helt enkelt.
Ja, vädret är perfekt i natt. Stilla, månklart. Ringmärkaren Sanna Posar och jag hamnade lite på efterkälken i mörkret.
Jag har fått en uggla i nätet.
Va? Den är här, Sara. Oj, oj, oj. Går det fort här över rötterna? In under granarna.
Jag är på väg, ni var så snabba.
Vi kommer!
Vi passerar den vitmålade fyren på ön Stora Fjäderägg som ligger i Kvarken där Bottenviken är som smalast mellan Sverige och Finland. Ringmärkarna har tillstånd att spela upp pärluglans läten in till de nästan osynliga slöjnäten. Ringmärkarna Janne Roslin och Agnes Silver strålar i mörkret.
Så här har vi en pärlugla som sitter till nätet. De har stora gula ögon och är väldigt fluffiga till uttrycket. Gråspräckliga. Ser nästan som väldigt förvånad ut.
Alltså jag fattar inte.
Ja, de är superfina.
Ja. Och du håller i den, hur känns det, Jan?
Ja, det känns alltid roligt att hålla i sån här. Perfekt.
Ja. Men blir den stressad av de här ljuden, nej, tror ni?
Nej, det tror jag inte. De tål behandlingen väldigt bra.
Men de har så otroligt uppspärrade ögon.
Ja, de syns helt förvånade.
Gula. Ja.
Ja. Och just ugglor har ju sån otroligt bra syn och hörsel då. Mm. Eftersom de jagar på nätterna. Så nu ska vi ta med den här tillbaka.
Titta.
Till... Du har fått blodvite. Ja. Är det klorna som är lösa?
Lite grann.
Vi lägger
den. Vi lägga den där
nere. Jag har den en påse här så får den ligga skyddat. Och att den blir... Och du hörde det där att den knäpper. Det betyder att den är lite sur.
Lite
och det är ett varningsläte. Då smäller de hårt med näbben så att det knäpper till.
Ah. Oj vad det knäpper.
Ja.
Och samtidigt hör man den här inspelningen också. Var det du som upptäckte den, Agnes?
Mm.
Hur kändes det?
Ja, men det är alltid lika roligt då, när man kommer och spanar oss och ser man oss vitt i nätet. Och så ser man de här gula ögonen. De är så gulliga. Det är det sötaste. Det är nog ändå den sötaste fågeln, tycker jag. Mm. Och så lurviga ben. Det ser nästan ut som kattben. De har liksom päls på hela benet. De är jättesöta.
Man blir ju som glad i hela kroppen. Mm. Är vi redo? Ska vi gå till märklabbet?
Ja, det tycker jag.
Då går vi.
Pärlugglan brukar kallas nomadisk för att den rör sig så mycket och den har ett stort utbredningsområde. Cirkumpolärt kallas det när fåglar finns i Nordamerika och Europa, Ryssland, Asien ända bort till Berings hav och så fläckvis i Centraleuropa. Pärlugglan livnär sig helst på gnagare, mest sorkar när det är bra gnagarår. Och den varierar en hel del mellan åren. Är det gott om gnagare kan man höra pärlugglans revirläte redan vid nyårstid. Pärlugglor häckar i naturliga trädhål, som spillkråkehål, men också i holkar. Honan stannar i boet med ungarna de första 3 veckorna. Då är det hanen som kommer med mat. Det går inte att skilja könen åt på utseendet, ens om man har en pärluggla i handen. Men honorna är större och vid häckningstid väger de också betydligt mer än hannen. Pärlugglan häckar gärna i ett småbrutet landskap med gammal skog varvat med lite odlingsmark. Det ger bra häckningsframgång. Pärlugglan har minskat de senaste åren. Så mycket och hastigt att den föreslås bli rödlistad som nära hotad i Sverige, trots att den har ett så stort utbredningsområde. Tidigare forskning tyder på att det huvudsakligen är vuxna honor och ungar som rör på sig som flyttar, medan vuxna hannar stannar kvar. Men det behövs mer kunskap om hur pärlugglorna rör sig. Och en av flyttvägarna verkar gå just här, över Kvarken. Nu ska Agnes Silver ringmärka pärlugglan. Vad ska man tänka på när man hanterar pärlugglan nu då?
Akta sig för klorna först. Näbben gör det nästan aldrig någonting med. Jag försöker titta ihjäl det, men det går inte. Men det är klorna som är vassa. Det kan bli lite blod. Bloddroppar.
Jo, så jag tar på mig en handske nu när jag stoppar ner handen i påsen.
Ja, för du kan inte titta samtidigt, för då kanske den smiter. Nu knäckte den.
Ja, precis. Irriterad. Så här.
Wow, här är de här lurviga fötterna som du pratade om.
Så se, kolla här. Den här har en ring på sig.
Har den det?
Finns det en ring på sig?
På högerbenet.
Ja, men jag tänker också, det är alltid viktigt att man är varsam med fågeln.
Oj, nu springer en liten sån här...
Fågelloppa.
Fågelloppa på. Usch. Usch, säger jag också. Mm. Så kolla vad du tittar.
Oj, du måste få känna lite på den sen. De är något det mjukaste du någonsin kommer att ha känt.
Ska vi se vad det står på den här ringen då?
Det är så mycket lurv. Så det är lite svårt att få fram.
Är inte svensk. Det är Helsinki, fast det är på högerbenet.
Jaha, det var kul att den var finsk.
Ja. Så då står det här Zoolog Museum Helsinki på ringen.
Hela vägen från Finland.
Så då har vi C, H, 1, 1, 7, 5, 8.
är så fina när de blinkar, för det är till och med deras ögonlock är som luna.
Och nu är alla närvarande och bara beundrar den här fågeln. En liten högtidsstund. 18 centimeter lång vinge. Nu är det vägning här.
1,3 hektar.
130 gram. Så de väger inte mycket.
Vilka ögonlock!
Men jag rekommenderar att du ger den en liten klapp här och känner hur mjuk den är.
Det vill jag.
Det är något fantastiskt faktiskt med hur de känns. Så man känner att det är mycket luft också mellan fjädrarna som håller värmen.
Det är det där som gör att den flyger fullständigt ljudlöst. Att den har så fluffig och fin fjäderdräkt.
Oj.
Och fjäderstrukturen på hand- och armpennorna är också annorlunda än på vanliga fåglar.
Den är så len. Så det är nästan knappt känns när man tar på den. Oj, nu vrider den. Vrider den hela huvudet så där som bara ugglor kan. Runt.
Men vilken tur att du fick vara med nu när vi plockade en pärlugla.
Ja, verkligen. Och lite roligt att den var märkt.
Ja.
Och har kommit hit från Finland.
Det är ju det som är hela syftet med ringmärkningen. Att våra fåglar ska hittas igen. Det är så vi får den information vi får. Nu kan gubbarna gå och lägga sig glada.
Ja, nu ska jag gå och sova. Absolut. Får ni upp hur länge ni vill sen.
Vi kommer nog gå en vända till, tror jag.
Det är roligt att få se dem så här på nära riktigt.
Ja, var det första gången du ser dem?
Det första gången jag ser en pärlugla överhuvudtaget.
Är det så?
Ja, jag har hört dem. Jag har hört dem. Men jag har inte sett dem.
Nej.
Det är svårt att se.
Vi går ut och ser hur den beter sig.
Går ut i natten. Det är väldigt mörkt.
Ska jag sätta den så?
Nu flög den.
Jag kan se min favoritvideo från i fjol. Vi hade 2 stycken. Oj, den flaxen.
Ja, de är
fantastiska. Den här videon kollar jag på om jag är lite ledsen.
Ja. Då tittar du på de här underbara små pärlugglorna.
Ja.
Och kommer ihåg hur de kändes.
Mm.
Vad känner du då?
Men då blir jag lycklig.
Ja, vi hörde reporter Lisa Henkov, och i ringmärkarlaget på Stora Fjäderägg ingick Agnes Silver som vi hörde här senast, Janne Roslin, Lars-Göran Boström och så Sanna Posar som hörde av sig till oss häromdagen och berättade att pärlugglan i fråga ursprungligen ringmärktes som en årsunge i oktober 2024 någonstans i Vasalän på den finska sidan av Kvarken. Ungefär 7 mil från Stora Fjäderägg där den nu återfanns alltså. En liten pusselbit i arbetet för att förstå pärlugglans flyttrörelser. Gillar ni ugglor så får ni gärna gå in i appen Sveriges Radio och så söker ni på Uggletid. Där hittar ni massor av innehåll som vi gjort om de här fascinerande fåglarna tidigare. Då ska vi för sista gången den här morgonen återvända till Gamla Uppsala och vår fältreporter Lena Näslund. Det har handlat om mänskliga relationer till tama djur under till exempel järnåldern. Men vilda djur, Lena, de spelade väl också stor roll?
Absolut.
Hur var det med ugglor till exempel, apropå vad vi just har pratat om här?
Ja, Kent Andersson, vår färdledare i tiden. Hur var det? Har man hittat rester av ugglor också i gravar och sådär?
Vad man har hittat, eller vad som vi känner till, det är att ugglor finns med i vikingatida ornamentik. Så de har säkert haft någon viktig funktion. Men man ska komma ihåg att vilda djur generellt är ganska ovanliga i gravsammanhang. Det finns en och annan hare, någon ant och liknande. Men annars är vilda djur ovanliga i gravsammanhang under järnåldern.
Just det, men man kan se ändå att de har haft betydelse i avbildningar.
I avbildningar och på annat sätt också. Vi vet till exempel att pälshandel har varit otroligt viktigt väldigt tidigt. Romarna till exempel var väldigt förtjusta i pälsar. Och det finns skriftliga källor som är lite yngre från 500-talet av en författare som heter Jordanes. Han berättar om just hur pälshandel, hur eftertraktade vissa typer av pälsar var. Och i Birka till exempel, från en vikingatida boplats, så har man hittat mängder med avhuggna tassar till pälsdjur som visar att förmodligen kom pälsarna dit med tassarna i behåll och sen högg man av dem och så vidare bearbetade man pälsarna där för vidare export.
Mm. Men hur var det nu? Visst var det någon berguv som man har hittat i?
Ja, i en av båtgravarna i Valsgärde. Det är alltså väldigt rikt utrustade gravar där man har gravlagt en person i en båt tillsammans med hästar och hundar och kossor och liknande. Men också i ett fall då en berguv som förmodligen har fungerat som bulvan. Alltså man har använt det som ett lockbete när man har jagat. Alltså fåglarna skulle anfalla, andra fåglar skulle anfalla den här berguven. Och vi vet ju att jakt med hökar och falkar var otroligt vanligt i Skandinavien från kanske 500-600-tal efter vår tidräkningsbörjan. Det var någonting som man hade lärt sig via bysantinarna, alltså det östromerska riket, och de i sin tur hade lärt sig det ännu längre österifrån. Och så i rikt utrustade gravar från den här perioden så hittar man lämningar efter rovfåglar som hade tämts då för att användas för jakt.
Falkinerar fåglar.
Ja, precis. Och det finns till och med en runsten lite utanför Uppsala som visar hur man har bedrivit jakt med rovfåglar.
Men då kan man tänka sig att den här berguven, den skulle attrahera kråkor kanske?
Ja, och det vet vi. Här i Gamla Uppsala har man hittat mängder med kråkben som man menar har använts som mat för de mindre bemedlade här ute. Och kanske trälarna och liknande.
Inte stormännen i gravarna här?
Nej, stormännen, de åt helt andra saker. Men däremot så kan man tänka sig att trälarna och de som arbetade, de fick kråkor som var ett resultat av att de här aristokraterna hade varit ute och jagat dem med sina falkar.
Ja, nöjesjakt helt enkelt.
Ja, helt och hållet nöjesjakt.
Och så dopar man.
Ja, och så fick de kom ju till nytta trots allt. Det var ju lite bra med den här jakten i alla fall.
Mm. Just det, så då kan man både ha hittat bulvanen, sen har man hittat resten av kråkbenen som har blivit mat, och sen har de här rovfåglarna fått följa med. Kanske
gravarna,
för att den döda skulle kunna fortsätta och förse sig med mat.
Ja, förmodligen. Och vi ska föreställa oss också att de här rovfåglarna som fångas här uppe då har säkert använts som handelsvara också ner mot, eller bytesvaror eller prestigefyllda gåvor till stormän ute på kontinenten. För det var otroligt exklusivt att ha fina rovfåglar som man jagade med. Så man kan tänka sig att det finns skriftliga källor från vikingatiden som berättar om hur man har tagit exklusiva fåglar från Grönland och Island och använt dem som gåvor ner mot kontinenten.
Men du, ett annat djur, viltdjur, som också har varit väldigt viktigt är björnen.
Ja, och de har varit viktiga tidigt. Från järnåldern så vet vi att från någon gång före vår tidräkningsbörjan, strax före vår tidräkningsbörjan, så hittar man björnklor, björnfalanger i gravar som visar att de döda har legat på en björnfäll eller blivit kremerade liggande på en björnfäll. Och på Gotland finns det muntliga traditioner som säger från 1800-talet att det här gjorde man för att en död inte skulle gå igen. För att den här döden måste räkna alla björnhår innan den skulle kunna gå igen. Och då skulle man ju tappa bort sig efter att man hade kommit upp i 1 miljon eller liknande. Det där är säkert bara en efterkonstruktion för att förklara förekomsten av björnklor i gravarna. Men uppenbarligen så har det där varit viktigt, för det förekommer nästan under hela järnåldern. Och framförallt under folkvandringstid och vändeltid, alltså från ungefär 400 efter vår tillräkning fram till början av 600-700-talet. Så är det vanligt med björnfällar i gravar. Och då hittar man hittar framförallt klor. Men sen har man också hittat i Uppåkra i Skåne, den här centrala platsen som har haft varit viktigt herresäte då under en stor del av järnåldern. Där i den hall, den stora gästabushall som man har grävt ut där har man hittat björnklor inne i huset. Som kan tyda på att golvet i den här hallen har varit täckt med björnfällar.
Ja, och sen har det brunnit och sen har bara klorna blivit kvar.
Ja, så har klorna bara blivit kvar. Och sen ska man komma ihåg att björnen var en av Odens speciella djur. Och bärsärkar, alltså människor som tog björngestalt eller var starka som björnar, var ju en speciell typ av kämpe som var väldigt populär eller var väldigt berömda under, inte minst vikingatiden.
Just det, de hade björnens styrka.
Ja, precis. Och de slogs ensamma. Till skillnad då från de krigare som tog varggestalt. De slogs tillsammans, eller de stred tillsammans och dödade av nöjes, bara för nöjes skull.
Ja. Vår tid är snart ute på järnåldern när vi måste återvända till nutiden. Men jag tänkte, man har ju också en del gravar där man har hittat lodjursklor.
Precis, ja. Och det är också spännande. Och de tillhör också yngre järnåldern framförallt. Och det verkar som sagt vara som att lodjuren förknippas med kvinnor i hög utsträckning. Jättespännande.
Mm. Ja, det är ju helt otroligt. Det finns ju hur mycket som helst som man skulle kunna berätta om förhållandet till det vilda, till exempel att det fanns nästan som fabriker där man tillverkade kammar av älghorn och ja. Men vi stannar vid björnar och lodjur, tror jag.
Ja, vi skulle lätt kunna göra en morgon till. Men tack för den här morgonen, Lena Näslund, fältreporter i Gamla Uppsala, och arkeolog Kent Andersson, författare till boken Järnålderns djur i verklighet och saga. Det finns många sorters snö, det har vi pratat om tidigare den här morgonen. Det finns också många sorters skidåkning. Man kan åka utför, man kan åka klassiskt eller skate. Och så kan man åka, så att säga, off-pist på platten, rakt ut i skogen bara, spårlöst, ljudlöst. Här är veckans kråkvinkel med Mikael Niemi.
Vilken stillhet. Jag åker på breda, jättelånga träskidor som inte sjunker ner i snön. Den enda skidåkaren bland bensinosande skoterförare. Skogen är helt förändrad sedan i höstas. Granarna liknar vita spökjättar. Ungbjörkarna är så nedtyngda att de böjs som pilbågar mot marken. Det måste hänga hundratals kilo på varje träd. Jag skidar genom en katedral av tusentals ton fluffiga kristallkronor. Ljuden förändras, till och med min röst. Den dämpas som om jag har ett duntäcke kring mig. Ibland råkar jag stöta till ett träd och hela världen blir vit i flera sekunder medan det forsar ner över min nacke. Snön är också ett skrivark. Spåret jag drar kan läsas i veckor och själv läser jag vad andra skrivit. Harens en, två, puff. En, två, puff, där den gnags barken på en asp. Rävlöpans pärlband längs myrkanten. Små pelletskorvar av tjädersbildning från tallkronan högt där uppe. Älgen rör sig inte mycket nu. Det är för tungt att pulsa i meterdjup snö. Ofta håller den till vid bäcksänkorna där det finns sälg och vide att mumsa på. Sällan ser man några djur under den korta vinterdagen. Först i mörkret smyger det ut under granar och stenskravel. Det är få som gör sig besvär att uppleva det här. Nästan ingen äger längre ett par skogsskidor. Bara turistarrangörerna tycks ha förstått att vårt nordliga snölandskap gömmer ren magi och bjuder ut sina små grupper till en kaffeeld i tystnaden. Fast då har gästerna oftast snöskor på sig, mycket långsammare och klumpigare, men lättare för den ovane. Vintern öppnar landskapet. På skidor åker man fortare än man kan gå. Bottenlösa blötmyrar blir till genvägar och man tar sig till skogsholmar som annars är oåtkomliga. Och i april när dagsmejan sätter in kan en kylig natt skapa skaren, det största undret av allt. Då tar jag en GPS och en flaska saft och ger mig av. Snön är hård som ett golv. Jag skejtar i det bländande solljuset, vitare än vitt. Det är som att flyga. Snön under skidorna består ju nästan bara av luft. Jag flyger en meter över jordytan i svindlande hastighet rätt ut i vildmarken. Större frihet får man sällan uppleva i ett människoliv. Och jag tänker, vad konstigt att inga andra är ute. Jag svävar här alldeles ensam. Bara en gång korsade jag plötsligt ett skidspår, långt där ute bland myrtallarna. Jag stannade häpen och såg på GPSen. Det var jag själv som åkte här för 2 dagar sedan.
Författaren Mikael Niemi möter sig själv. Nu blir det en ny naturfråga att fundera på. Vi vill gärna höra svar senast på torsdag. 2023 fick en liten pojke i Bohuslän sensationellt upp en sån här kuse i sin hov. Närmast finns dessa sagolika djur annars i Engelska kanalen. Vi söker ett släkte när det är hanen som blir dräktig. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra förstås att skicka vykort. Naturmorgon 35930 i Växjö är adressen. 2023 fick en liten pojke i Bohuslän sensationellt upp en sån här kuse i sin hov. Närmast finns dessa sagolika djur annars i Engelska kanalen. Vi söker ett släkte där det är hanen som blir dräktig. Rätt svar på den gångna veckans fråga, det var fjällgräshoppa. Och vinnarna var Mats Holmqvist i Kåge, Vivian Spansk i Söderhamn och Per Appeltoft i Skinnskatteberg. Tänkte jag skulle påminna om att ni förstås kan höra Naturmorgon hur många gånger ni vill och när ni vill som podd i appen Sveriges Radio. Alla avsnitt vi gör finns där. Ni kan lyssna på en förkortad repris av den här sändningen i Sveriges Radio P1 på måndag 19.33, alltså strax efter 7:30. Notera det. Tidigare brukar den här reprisen gå strax efter 7, men nu en halvtimme senare alltså. Och den långa prisen, som vanligt, strax efter 16:00 natten mot söndag nu. Nästa vecka här i Naturmorgon handlar det om tropiska korallrev. En myllrande, färgsprakande, artrik och hotad naturtyp. Fältreporten besöker Göteborg där Sjöfartsmuseet Akvariet både visar upp levande korallrev och arbetar med att bevara sådana. Producent för Naturmorgon, det är Helena Söderlund. Tekniker, det har Lisa Järnestam varit idag. Fältreporter var Lena Näslund. Och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs nästa lördag och må ni ha det härligt i snön tills dess.